Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. När programmet sänds i radion kan du samtidigt lyssna via internet på adressen www.radioovik.se. Vår poddradio på samma adress fungerar tyvärr inte just nu, men vi jobbar på en snar lösning. Radio Nolaskogs.
Mitt namn är Gunnar Östlund och jag tänker idag för er berätta om mitt möte med sånggruppen Il Divo. Fyra skönsjungande operasångare, varav tre klassiskt skolade och som sjunger poplåtar. De kallar sig en International Classical Crossover Group. Idén till gruppens bildning kom från Simon Cowell, en engelsk musikproducent som efter att ha lyssnat på Andrea Bocelli och Sara Brightmans tolkning av Con te partirò, eller Time to say goodbye som den heter på engelska, så fick han upp ögonen för operatolkningar. Simon Cowell kan jag berätta att han slutade skolan som 15-åring och fick jobb som springpojke på ett skivbolag. Arbetade sig uppe på förlaget och startade sedan ett eget bolag och var bland annat med att skapa tv-programmen X-Factor, Idol och Talang och brukar också sitta i juryn i de programmen i England och i USA. Tjänat skapligt med pengar på det, mångmiljardär som han är.
Ya no quiero hablar. Ya se dijo todo. Duele un mover. Cosas del ayer. Hice igual que tú. Me quedé sin cartas. Ya no hay vuelta atrás. No reparten más. Fatoro al ganador. A quien jugó mejor. Me toca a mí perder. ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti seguro, un muro alrededor. Ese fue mi error. No debí soñar un amor tan puro. Qué inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin querer sus dados a rodar, marcan nuestro azar. Va todo al ganador, te deja su dolor. Es como debe ser, o igual que quiero hablar, ya se dijo todo, duele un mover, cosas del ayer, va todo al ganador, a quien jugó mejor, me toca a mí perder. Todo al ganador.
Mejor.
quiero hablar. Ya se dijo todo.
Il Divos tolkning av Abbas The Winner Takes It All, Va Tado Al Ganador. Ja, i alla fall så kom han som sagt på att han älskade sång men inte opera. Så han bestämde sig för att bilda en grupp som skulle låta som de tre tenorerna Pavarotti, Carrera och Domingo. Men sjunga poplåtar och dessutom helst se ut som Armani-modeller. Simon Cowell sökte ungdomar från hela världen som skulle vilja vara med i Il Divo-projektet. Han sökte i 2 år från 2001 till december 2003 innan han blev helt nöjd. Il Divo består av 3 tenorer. David Miller från USA, Urs Bühler från Schweiz, Sebastian Isambard från Frankrike. Sebastian, han startade sin sångkarriär som popsångare och är den av dem som inte är klassiskt skolad. Men i mina öron så sjunger han lika bra ändå. Sist men inte minst, min favorit, en baryton som heter Carlos Marin och som kommer från Spanien. Så trots det italienska namnet Il Divo, som förresten betyder manlig diva, så är det ingen italienare med. Gruppen har sålt över 24 miljoner CD-album och har massor med guld- och platina-album, över 100. De har kontrakt med Sony Music som även finns i Sverige, så deras första och andra album spelades faktiskt in här.
Hablando solo de ti, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos. Regresa a mí, quiéreme otra vez, borra el dolor que
Den låt som ni nyss lyssnade på, Regressa mi, är just den låt som jag hörde och som gjorde att jag föll som en sten för gruppen. Jag hade då hört Toni Braxtons version Unbreak My Heart tidigare och tyckte att den var jättebra. Men Il Divos version var ändå ett stråvassare, kände jag. Om man nu måste jämföra dem. 2006 sjöng de på invigningen till fotbolls-VM tillsammans med Toni Braxton. The Times of Our Lives, som faktiskt är skriven av en svensk kille, Jörgen Elofsson. Jag köpte naturligtvis CD:n som hette just Il Divo och även uppföljaren Ancora och alla andra uppföljare också förresten. Jag har dem alla. De har bland annat sjungit in en CD med bara julmusik och en CD med bara musikallåtar. De spelas flitigt kan jag säga både hemma och i bilen. Resten av familjen är kanske inte lika entusiastisk vad det gäller Il Divo som jag är, så att det blir en hel del annan musik också. Och med resten av familjen menar jag naturligtvis maken. Hundarna och katterna har inte så mycket åsikter i det fallet. Och bra och härlig musik, det finns det gott om. All'improvviso mi
fanno sperare ancora che ti troverò. Questa musica che ho inventato per te, se sai come trovare. Chi sei? E ci crederò, musica sei. Adagio.
Julen 2005 fick jag en julklapp som verkligen var en överraskning. Av sonen Magnus fick jag ett platt litet paket, och om jag så hade gissat i 100 år så skulle jag aldrig ha kommit på vad det kunde vara. Det var en biljett till Il Divos konsert på Globen i april 2006. Gissa om jag blev glad, nästan svimfärdig. Hade inte i min vildaste fantasi ens funderat på att jag skulle kunna fara, utan bara avundsjukt läst annonserna. Och nu var det inte vilken konsertbiljett som helst, utan en VIP-biljett. Vilket innebar att jag skulle få träffa gruppen ett par timmar före konserten, dricka ett glas champagne och mingla lite. Jag visste inte ens om att det fanns sådana biljetter. Fantastiskt vilken underbar fingertoppskänsla sonen har att kunna hitta presenter till en ömma modern som hon inte ens visste fanns.
Me quedo aquí, seguiría siempre igual tu amor por mí, por eso me voy, no te olvidaré, lo sé mi amor. Tu recuerdo yo guardaré. vaya bien y que tengas todo lo que soñaste ayer.
Te deseo amor. Ante todo encuentres el amor.
Venga, I will always love you. I will
I will always love you, Il Divos tappning. Beställde flygbiljetter och hotellrum i rikaste rappet. Tordes inte bo någon annanstans än på Globenhotellet. Så att jag absolut inte skulle kunna vimsa bort mig, ta fel tunnelbana eller något annat strul och missa någonting. Det hade varit fullständig katastrof. I god tid stod jag och ytterligare ett tiotal människor, män och kvinnor, och väntade i ett rum fyllt med blommor, skålar med chips, jordnötter, frukt och jordgubbar och champagne. Och så kom de då släntrande i sina Armani-kostymer som satt som om de vore hällde i dem. Vansinnigt stiliga, mycket artiga, tog i hand och hälsade på alla, kallade oss damer för madam och utbytte artighetsfraser med alla. Sebastian tittade på mitt halsband och berömde det och tyckte att det var snyggt. Inom parentes sagt så är det också en present av sonen. Jag fick då chansen att tala om att det var gjort av en svensk designer, Eva Attling, och sa då att jag trodde att det skulle bli en väldigt bra present att köpa till sin fru. Och det tyckte han också. Han sa att det kanske inte är någon dum idé, för att de hade några månader tidigare fått tvillingar och frun fick sköta allt hemma nu när han var på turné och hon kunde behöva lite uppmuntran. Sen togs det kort där man fick posera med grabbarna och så fick man med sig det hem på ett USB-minne. Och inte nog med att de var stiliga, trevliga, artiga, de luktade gott också. Hade egentligen lust att fråga vad de använde för rakvatten, men tordes inte, såklart.
Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes.
Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestas.
contestando. Quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días. Quizás, quizás, quizás.
Sen var det då konsertdags. Jag satt på parkett, andra raden. Så otroligt läckert. Därifrån kunde man se varenda svettdroppe som bröt ut på de vackra pannorna. Jag hade mycket stora förväntningar. Skulle de vara lika bra som på CD? Ja, det var de. Kanske ännu bättre till och med. Det var så håret reste på sig ibland. Och jag minns att jag tänkte just då att dö jag nu så dö jag lycklig. Vissa tycker kanske att de låter likadana jämt. Det börjar oftast med att en sjunger, sen fyller de andra på eftersom och så avslutas det med ett häftigt crescendo på slutet. Jag har efter det varit på ytterligare 3 Il Divo-konserter och tycker att det har varit lika häftigt varje gång. Och jag ser redan fram emot nästa konsert, när den nu kan tänkas bli. Som en bonus, när vi stod där vid mingelborden och väntade på att sångarna skulle komma, så började jag prata med en kvinna från Katrineholm. Och vi hade väldigt trevligt och vi har fortfarande kontakt. Då tackar jag för mig och avslutar nu med kärlekssångernas kärlekssång, The Man You Love. Tack för att ni lyssnade.
Si me ves, hallarás en mis ojos el amor. Eres tú la mitad que a mi vida completó. Lo que soy te daré sin miedo a algún error. Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión. Quiero estar dentro de tu corazón, poder lograr que me ames como yo. I only wanna be the man to give you everything I can, every day and every night. Love you for all. As long as you're my girl, it's more than enough just to be the man you love.
Quiero ser el lugar donde puedas refugiar el temor y calmar en mis brazos tu ansiedad. Desde hoy voy a ser todo para ti. Hasta ayer te soñé y ahora estás aquí. Quiero ir secretos, lo que sueñes descubrir. Quiero amarte así.
I only wanna be the man to give you everything I can, every day and every night. Love you for all my life. I don't wanna change the world. As long as you're my girl, it's more
just to be the man you love. I only want to be the man to give you everything I can.
Och för att ni nu så snällt har lyssnat på det här programmet så ska ni som ett bonus få höra ytterligare några fantastiska låtar med Il Divo.
Thank you. soldado acaso él regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia.
Tu t'en iras tout seul. Que Jag ska läsa en novell av författaren Lucia Berlin ur hennes bok Handbok för städerskor. Den här novellen heter Sörjande. Jag älskar hus och allt de berättar för mig, och det är delvis därför jag inte har något emot att jobba som städerska. Det är precis som att läsa en bok. Jag har jobbat en del för Arlene på Central Reality. Det är mest tomma hus som ska städas, men till och med tomma hus bär på historier, ledtrådar. Ett kärleksbrev längst in i ett skåp, tomma whiskyflaskor bakom torktumlaren, inköpslistor. Du kan väl köpa tvättmedel, ett paket grön linguin och en sexpack Coors. Jag menade inte det jag sa igår kväll. Den senaste tiden har jag städat hus där någon nyligen dött. Man städar och hjälper till att sortera saker som ska behållas eller skänkas till välgörenhet. Arlene frågar alltid om de har några kläder eller böcker till hemmet för judiska föräldrar. Det är där hennes mamma Sadie bor. De jobben har varit lite deprimerande. Antingen vill alla släktingar ha allting och bråkar om minsta lilla sak som ett par eländiga hängslen eller en kaffemugg. Eller också vill ingen ha något med husets innehåll alls att göra och jag får packa ner allt i lådor. Det sorgliga i båda fallen är hur lite tid det tar. Tänk efter, om du skulle dö, då skulle jag kunna göra mig av med alla dina tillhörigheter på 2 timmar eller ännu snabbare. Förra veckan städade jag ett hus som hade tillhört en mycket gammal svart brevbärare. Arlene hade känt honom, sa att han hade blivit sängliggande på grund av diabetes och dött av en hjärtinfarkt. Han hade varit en elak, rigid gammal gubbe, sa hon. En äldste i sin församling. Han var enkling, hans fru hade dött för 10 år sedan. Arlene kände dottern som är politisk aktivist och sitter i Los Angeles skolstyrelse. Hon har gjort mycket när det gäller utbildning och boende för svarta. Hon är en riktigt tuff dam, sa Arlene. Så det måste hon vara eftersom folk alltid säger så om Arlene. Sonen är en av Arlenes kunder och han är en helt annan femma. Han är distriktsåklagare i Seattle och äger fastigheter i hela Oakland. Jag skulle väl inte kalla honom slumvärd, men sonen och dottern kom inte till huset förrän sent på förmiddagen, men jag visste redan en hel del om dem på grund av saker som Arlene hade sagt och på grund av ledtrådar. Huset var tyst när jag låste upp. Det var en sån där ekande tystnad som råder i ett hus när ingen är hemma eller när någon just har dött. Själva huset låg i ett nedgånget område i West Oakland. Det påminner om en liten mangårdsbyggnad, prydligt och fint, med en hammock på verandan och en välskött trädgård med gamla rosor och azaleor. De flesta hus runt omkring hade byggskivor för fönstren och var fulla med graffiti. Klungor med gamla fyllon betraktade mig från gistna verandatrappor. Unga kracklangare stod i gathörnen eller satt i bilar. Även inomhus kändes huset väldigt annorlunda jämfört med resten av området, med spetsgardiner och polerade ekmöbler. Den gamle mannen hade mest uppehållit sig på den stora inglasade verandan på baksidan av huset, i en sjukhussäng och en rullstol. På fönsterbrädorna trängdes ormbunkar och St. Paula, och på andra sidan glaset fanns 4 eller 5 fågelbord. En jättelik ny tv med en video till, en cd-spelare. Presenter från barnen föreställde jag mig. På spiselkransen stod ett bröllopsfoto där han var iförd smoking och hade bakåtslickat hår och tangorabatt. Hans fru var ung och vacker, båda såg högtidliga ut. Ett foto på henne, gammal och vithårig, men hon log och hade leende ögon. De 2 barnen var allvarliga på sina studentfoton, båda såg bra ut, verkade självsäkra, arroganta. Sonens bröllopsfoto, en vacker blond brud i vit sidenklänning. En bild på dem med en liten 1-årig flicka. En bild på dottern och kongressledamoten Ron Dellums. På nattduksbordet stod ett kort som började: ledsen att jag var så fullbokad att jag inte kunde komma till Oakland den här julen. Och som hade kunnat komma från endera av dem. Den gamle mannens bibel var uppslagen vid psalm 104 i Saltaren. Han som skådar på jorden och hon bävar, han som rör vid bergen och det ryka. Jag hade städat sovrummen och badrummet på övervåningen innan de kom. Det fanns inte mycket att ta hand om, men det lilla som fanns i garderoberna och linneskåpet hade jag lagt i högar på en av sängarna. Jag höll på att städa trappan och stängde av dammsugaren när de kom in. Han var vänlig, skakade hand med mig. Hon nickade bara upp mot trappan. De måste ha kommit direkt från begravningen. Han hade tredelad svart kostym med tunna guldränder. Hon hade grå kashmirdräkt och en grå mockajacka. Båda var långa och slående stiliga. Hennes svarta hår var samlat i en chignon. Hon log inte någon gång, han log hela tiden. Jag höll mig bakom dem medan de gick genom rummen. Han tog en utsirad oval spegel. De ville inte ha något av det andra. Jag frågade om de ville skänka något till hemmet för judiska föräldrar. Hon sänkte sina svarta ögon mot mig. Ser vi judiska ut, tycker du? Han förklarade snabbt att folk från baptistkyrkan Sarons Ros skulle komma lite senare och hämta allt som de själva inte ville ha. Och hemsjukvårdsstället skulle hämta sängen och rullstolen. Han sa att det var lika bra att betala mig på en gång och drog loss 4 $20-sedlar från en stor bunt som hölls ihop med en silverklämma. Han sa att jag kunde låsa och ge nyckeln till Arlin när jag var klar med städningen. Jag städade i köket medan de var på glasverandan. Sonen tog föräldrarnas bröllopskort och bilderna på sig själv. Hon ville ha fotot på mamman. Det ville han också ha, men han sa, nej, ta det du. Han tog Bibeln, hon tog bilden på sig själv och Ron Dellums. Hon och jag hjälpte honom att bära ut tvn och videon och cd-spelaren till hans Mercedes. Gud vad trist det är att se området så här, sa han. Hon sa ingenting. Jag tror inte att hon hade lagt märke till hur det såg ut. När hon kom in igen satte hon sig vid den inglasade verandan och såg sig omkring. Jag kan inte se framför mig att pappa skulle titta på fåglar eller ta hand om blommor, sa hon. Visst är det konstigt, men jag vet inte om jag någonsin kände honom. Det var han som fick oss att arbeta. Jag minns när han gav dig ett kokstryk för att du fick ett C i matte. Nej, sa hon. Det var ett B, ett starkt B. Inget jag gjorde dög åt honom. Jag vet. Men ändå, jag önskar ändå att jag hade hälsat på honom oftare. Det känns hemskt att det var så länge sedan jag var här. Visst, jag ringde ofta, men... Hon avbröt honom, sa att han inte skulle klandra sig själv. Och sedan pratade de om hur omöjligt det skulle ha varit för deras pappa att bo hos någon av dem. Hur svårt det var för dem att komma loss från jobbet. De försökte få varandra att må lite bättre, men det märktes att de mådde ganska dåligt. Jag och min stora mun. Jag önskar att jag bara kunde hålla tyst. Det jag sa var, den här glasverandan är så trevlig. Det verkar som om er pappa var lycklig här. Visst gör det, sa sonen och log mot mig, men dottern blängde. Om han var lycklig eller olycklig, lycklig är ingenting som du har att göra med. Ursäkta, sa jag. Ursäkta att jag inte slog dig på din elaka käft. Jag behöver en drink, sa sonen. Det finns antagligen inte en droppe i huset. Jag visade skåpet där det fanns brandy och lite crème de menthe och sherry. Jag sa att vi kanske skulle gå vidare till köket så kunde de gå igenom skåpen och visa de sakerna innan jag lade dem i lådor. De flyttade till köksbordet. Han hällde upp ett par stora brandy till dem. De drack och rökte cools medan jag gick igenom skåpen. Ingen av dem ville ha något så jag packade snabbt ihop allting. Men det finns några saker i skafferiet. Det visste jag eftersom jag hade spanat in dem. Ett gammalt strykjärn i svart gjutjärn med utsirat trähandtag. Det vill jag ha, sa båda två. Strök er mamma verkligen med det, frågade jag sonen. Nej, hon gjorde varma mackor med ost och skinka med det. Och hon hade det till saltkött för att pressa ihop det. Jag har alltid undrat hur man gör det, sa jag och lät munnen gå igen. Men jag tystnade kvickt för hon tittade på mig så där igen. En gammal hanterad brödkavel, helt silkeslen av användning. Den vill jag ha, sa båda två. Men då skrattade hon faktiskt. Spriten och värmen i köket hade mjukat upp hennes frisyr. Lockar hängde ner över ansiktet som var glansigt nu. Läppstiftet var borta. Hon såg ut som flickan på studentfotot. Han tog av sig kavajen, västen och slipsen och rullade upp skjortärmarna. Hon såg att jag spanade in hans välskapta kropp och gav mig den där vassa blicken. Precis då kom Western Medical Supply för att hämta sängen och rullstolen. Jag visade dem till den inglasade verandan och öppnade bakdörren åt dem. När jag kom tillbaka hade brodern hällt upp en brandy till åt dem. Han böjde sig fram mot henne. Slut fred med oss, sa han. Kom och hälsa på en helg. Lär känna Debbie lite. Och du har ju inte träffat Latania. Hon är så fin och ser precis ut som du. Snälla. Hon var tyst. Men jag såg att döden bearbetade henne. Döden läker. Den säger att vi måste förlåta. Den påminner oss om att vi inte vill dö ensamma. Hon nickade. Jag kommer, sa hon. Åh, vad roligt. Han la en hand på hennes, men hon drog sig undan. Handen försvann och grep tag om bordskanten som en stel klo. Jäklar, vilken kall bitch du är, sa jag. Inte högt. Högt, sa jag. Här har vi något ni båda säkert vill ha. Ett tungt våffeljärn i gjutjärnet som man ställer på spisen. Min mormor Mamie hade ett sådant. Finns inget bättre än sådana våfflor. Riktigt frasiga och bruna på utsidan och mjuka i mitten. Jag satte ner våffeljärnet mellan dem. Hon log. Det här är i alla fall mitt. Han skrattade. Du får betala en förmögenhet för övervikten på flyget. Det spelar ingen roll. Minns du att mamma gjorde våfflor när vi var sjuka med äkta lönnsirap? På alla hjärtans dag gjorde hon hjärtformade våfflor. Fast det såg aldrig ut som hjärtan. Nej, men vi sa, mamma, det ser precis ut som hjärtan. Med vispgrädde och jordgubbar. Efter det tog jag ut en del andra saker som inte var så intressanta, som stekpannor och lådor med inläggningsburkar. Den sista lådan på översta hyllan satte jag fram på bordet. Förkläden gammaldags sådana med bröstlapp. Det var handgjorda och broderade med fåglar och blommor. Diskhanddukade, även de broderade. Allt var sytt av mjölsäckar och gamla rutiga kläder. De var mjuka och blekta, doftade vanilj och kryddnejlika. Den här är från klänningen jag hade första dagen i fjärde klass. Systern vek upp alla förkläden och handdukar och spred ut dem på bordet. Åh! Åh, sa hon om och om igen. Tårar rann ner för kinderna. Hon samlade ihop förkläden och handdukarna och höll dem mot bröstet. Mamma, sa hon och grät. Kära, kära mamma. Brodern grät också nu och gick fram till henne. Han kramade henne och hon lät honom hålla om henne och gunga henne. Jag smet ut ur rummet och gick ut genom bakdörren. Jag satt fortfarande på trappan när lastbilen från baptistkyrkan kom och tre män klev ur. Jag visade dem runt till framsidan och upp för trappan och jag berättade vad som skulle hämtas. Jag hjälpte en av männen med sakerna på övervåningen och sen hjälpte jag honom att lasta på det som fanns i garaget. Verktyg och krattor, en gräsklippare och skottkärra. Jaha, det var det hela, sa en av dem. Lastbilen backade ut och de vinkade hej då. Jag gick in igen. Huset var tyst, brodern och systern var borta. Jag sopade av golven och gick därifrån och låste dörrarna till det tomma huset.